Prisad vare Herrens namn. Prisad vare Herrens namn. Halleluja. Jesus är helig och Jesus är kärlighet och Jesus är med dig och hjälper dig. Halleluja. Jag tänk på en sak. För det finns mycket saker i den teologiska världen. Men du vet att den sanna bilden på vem Gud är, den finner du i Jesus. Hans mission var att visa vem Gud är. Har du sett mig, säger Jesus, då har du sett Fadern. Halleluja. En kom till Jesus och sa: gode mästare. Och då säger: varför kallar du mig god? Ingen är god utan Fadern är god. Så Jesus, han bara lyfte upp och sa hela tiden: Fadern är det som verkar genom mig. Halleluja. Det har funnits en konflikt här, va? Många tänker så här: men vem är Gud egentligen? Är han emot mig? Eller har han vänt sig ifrån mig? Eller är han arg på mig? Eller så där. Se på Jesus. Gud är inte arg på dig. Gud är för dig. Han är på din sida. Han ställer sig med dig för att komma igenom det du möter och det du tränger. Amen. Det ska jag inte preka om ikväll, utan jag ska preka om något annat. Vänd om till din vän och säg: halleluja. Fint att se dig, säg det. Amen, underbart. Varsågod och sitt ner. Har ni sett min kavaj? Har ni sett den? En fin? Då kan jag ta den nu då. Underbart, halleluja. Gör dig redo för att ta emot ifrån Herren ikväll. Gud ska välsigna oss alla. Amen. Gå till Markus evangelium kapitel 5. Ska vi läsa en härlig berättelse där. Det står så här i Markus evangelium kapitel 5. Och vers 25. 5 och 10. 25. Halleluja. Är ni fortfarande här? Ja, bra. Härligt. Då står det så här, väldigt underbart. Alltså underbart, det börjar inte så underbart. Men det står så här: där var en kvinna, står det. Jag tycker det är ganska starkt. Alltså. Där var en kvinna. Där var en kvinna. En person i en stor folkskara. Och Bibeln zoomar in på den personen. Där var en kvinna som hade haft blödningar, blodgång. Hur länge då? Slipper jag gå upp och titta. 12 år. Blödningar i 12 år. Du vet, när jag var liten och växte upp, det är det man gör då. Jag tror jag har varit på fler möten än vad du har varit på kanske. Inte än du, Liva. Du är ju världsrekordshållare på det. Men jag tror att jag har varit på mycket möten i alla fall. Jag växte upp så där, jag kom från en sån troende familj. Man var alltid på möten, va? Jag kommer från en liten plats, va? Som typ Notodden eller något sånt här. Platsen där Gud glömde. Nej. Men jag bodde på en liten plats i alla fall. Och det fanns inte mycket att göra där. Så det var man gick på möten. Så jag var alltid med på möten. Jag kommer ihåg när jag var kanske runt 5 år gammal. Så var jag på möte. Och då hörde jag förkunnelsen om kvinnan med blodgång. Kvinnan med den. Ni i Norge sa då, i den tiden sa man den blodfattige kvinnan. Och jag till och med varit i Norge och hört sånger om den blodfattige kvinnan. Och du vet, när man är 5 år gammal så vet man inte vad det där betyder. Man har ingen aning om vad det står för. Vad blodgång, va? Vad är det för några grejer? Det är blod som är ute och går, va? Så vet, man har sådana öron att lyssna med, så då blir det lite speciellt, va? Men så jag trodde att hon hette det, va? Det var hennes namn, va? Hon hette kvinna med blodgång. Men jag har ju lärt mig lite senare sen i livet att det var inte det hon hette. Men det var det som var skrivet över hennes liv. Och det här vill jag röra mig med tillsammans med dig ikväll. Du har ett namn och det är inte kvinnan med blodgång. Eller mannen med liksom. Du är inte det. Utan det kan möjligtvis vara skrivet över ditt liv. Men det är inte det du heter. Det är inte den du är. Du är inte det du möter. Du är inte det du går igenom. Men på grund av att hon hade den här sjukdomen i 12 år. Och det var så väldigt mycket av det här i hennes liv. Så är det lätt att man börjar identifiera sig med det som man har som behov. Det blir så mycket av det här varje dag. Så det kan till och med bli så att det där blir liksom andra namnet över ens liv. Och det där är vi vana med. Alltså här kommer han som är alkoholiker. Och då har han fått det skrivet över sitt liv. Men han heter inte alkoholiker. Han kanske har det som en utmaning. Men inte det han heter. Och Gud skulle aldrig kalla någon människa för det som de möter och går igenom. Gud har någonting annat han skriver över människors liv. Halleluja. Amen. Där var en kvinna som hade haft blodgång i 12 år. Och det står så här, och fastän, jag citerar i huvudet nu. Och fastän hon hade lidit mycket hos många läkare, står det. Så hade det inte blivit något bättre med henne. Utan hon hade blivit sämre, står det i svenskan. Blivit värre, står det där. Så hon hade ju så att säga levt med den här sjukdomen och haft det på det sättet. Och nu, utan att vara någon slags blodgångsexpert här, så har jag ju förstått lite senare att kvinnor kan ha såna här utmaningar. Men det är ju någonting som är oftast väldigt privat. Det är någonting som man går inte omkring och säger att man, nu vet jag, har lite blodgång idag. Utan man liksom håller ju det där intimt, och det tackar vi för att ni kvinnor gör. Men alltså, hon hade ju haft en konstant, du klarar det här, en konstant menstruation i 12 år, va? Varenda dag, va? Det bara forsar ju blod där och så vidare. Och hon hade lidit mycket, står det, hos många läkare. Det är väl inte riktigt där vi ska lida, va? Men hon hade ju sökt hjälp där. Men hon har inte fått någon hjälp. Och vid den tiden så fanns det kanske inte de här möjligheterna att kunna råda bot på en sån här typ av sjukdom. Hon hade gått runt omkring, hon hade varit där och sökt hjälp hela tiden, men hon inte fått någon hjälp. Och jag tänker då, och hon var kanske gift och hade man och barn och sådär. Det förtäljer inte historien, men vi kan liksom börja fantisera lite. Säg att hon hade det, och han visste väl om det här. Barnen visste väl om det här. Du vet att när du förlorar mycket blod så blir du trött, va? Du blir sliten, livet finns i blodet. Vilket gör att du får många sidoeffekter på det här. Och för henne bara ta sig ut var säkert en stor utmaning. Och sen inte bara det. Det här var ju en social betingad sjukdom också. Därför att man menade då att har du en sån här typ av sjukdom så är du oren, va? Du får inte vara med människor. Du får inte träffa någon människa. Du får absolut inte befinna dig på en plats som hon befinner sig nu. Nämligen bland människor i en folkskara. Alltså det var fullständigt otänkbart för henne att göra det hon gjorde där. Det var så mycket begränsningar i hennes liv. Och du behöver inte liksom vara, ska vi säga, sån här författare och allt det där för att tänka dig in i den här situationen. Utan vi förstår någonstans att den här situationen i hennes liv, den var så påtaglig för henne. Så det blev liksom hennes sak, va? På engelskan står det, the woman with the issue of blood. Alltså issue betyder, du har sett liksom lite maffiafilmer, va? Och så. Nu röjer jag mina intressen. Men du gillar kanske att titta på om du är gutt, va? Och kolla på lite sånt där. Jag bara fortsätter. Va? Bara känna att det är liksom. Och då kanske du har sett det. Och så kommer det in någon som till polismästaren där och säger, chief or boss, we have an issue. Vi har alltså något vanskligt, va? Vi har ett problem. Är det så, säger man så här, man kommer till presidenten, Mr. President, we have a situation. Och då står det för, det här fyller upp hela rummet, va? Det här är någonting som inte bara vi kan ta lite lätt på, utan det här är en issue. Det här är en sak. Vi måste göra någonting med det här. Det här är någonting som jag inte kan bara liksom hoppa över. Det är liksom inte flass, va? Utan det här är mer än det, va? We have a situation. Vi har en issue. Det är någonting här, va, som fyller upp min tillvaro. Det är någonting här som jag kan inte tulla runt med det här. Det förföljer mig. Det är med mig hela tiden. Och den här kvinnan visste ju det. Hon visste ju vad som pågick i hennes kropp. Hon kände ju detta. Och liksom fick ju också massa sidogrejer runt omkring det här. Alla människor, tror jag, någon gång i livet kan nog identifiera sig med just en sån där sak. Va? Det är någonting där. Vad är din issue? Vad är din sak för någonting? Jo, du tänker så här. Hade det inte varit för det här? Hade jag haft en orgelspelare nu, va? Så hade vi... Är du det? Ja, du kan det. Hade det inte varit för den här grejen? Hade det inte varit för det som mina barn går igenom nu? Då hade jag och gubben varit så lyckliga, va? Hade det inte varit för det ekonomiska läget här nu, den situationen här, så hade livet varit så mycket bättre. Har du varit där någon gång i ditt liv? Om det inte varit för den där saken. Vad tror du kvinnan tänkte på? Hon tänkte på sin issue, på sin sak. Den här grejen som färgade hela tillvaron för henne. Och hon kunde aldrig riktigt, liksom, kanske var det någon dag var det lite bättre, va. Och så gick hon och la sig till, nu kanske det är på väg bort här. Och så vaknade hon upp på morgonen och så är det alldeles blodigt i sängen, va. Och så gick hon från hopp och förtvivlan, va. Och det står att hon sökte upp alla läkare som fanns, va. Och hon var ju en sån där typ av människa som säkert också du är. Därför att du bor i Skien, va. Porsgrunn är en helt annan sak, va? Men i Skien då, va? Där är du så optimistisk, va? Du är så positiv typ, va? I skillnad från Porsgrunn där man är så negativ, va? Och så deppig, va? Ja, vi har startat krig i mötet här. Men jag har varit i Porsgrunn. Jag träffar en del som är positiva där med. Och optimistiska. Jag förstår inte vad de har av optimistiska för, men ändå, det är de. Det hedrar dem, alltså. Halleluja. Men han inte var, om det kunde liksom bli, så öppnar man liksom hopp där, va. Det har kommit ut en ny medicin. En örtmedicin gjort på tuttebär. Och den skulle ju ha en väldig påverkan på den här typen av, liksom, för den de är röda och grejer och liksom kan fixa mitt blod här och så vidare. Säkert såna här grejer, va. Det var mycket sånt där då på den tiden. Och det är fortsatt mycket sånt. Det har kommit ut en ny medicin på marknaden. Du vet, man gör såna här pröver nu. Man menar att så småningom kan man bota Parkinson och Alzheimer och sånt där, va. Och jag tänker, de här människorna så kanske lite grann är och snuddar vid det där. Tänker, nu har kommit ut ny medicin. Då kanske jag slipper få det här. Och så sätter man sitt hopp till det där. Och hon kom till läkarna som hade kanske en ny kur där. En ny grej som man kunde fixa till. Och så kom hon till läkaren och sa, nu kanske det. Och så hade det inte hjälpt någonting, utan det blir bara värre med henne. Kostat på sig allt vad hon ägde. Ja, vi förstår någonstans var hon befinner sig. Men så står det där i versen efter. Hon hade hört om Jesus. Halleluja. Hon hade hört om Jesus. Säg efter mig. Hon hade hört om Jesus. Säg det en gång till. Alltså, hon hade inte träffat honom personligen. Men hon hade hört om honom. Och då tänker jag så här, med den bakgrund hon har, vad hade hon hört om Jesus som gör att hon är villig att ta en sån risk och komma dit hon kommer nu, som vi ska se längre fram här. Vad hade hon fått det ifrån? Vilket budskap hade kommit till henne om den är Jesus som gör att hon är villig att göra det man inte får göra? Jag skulle vilja prata med han eller henne som vittnade för den här kvinnan. Och berättade om mannen Jesus för henne. Vad hade han sagt till henne? Vad hade hon sagt till henne? Vilket möte hade hon gått på? Som gör att hon får såna här järva, galna idéer. Därför att det finns många människor i Skien och i Norge som har hört om Jesus, och de flyr kyrkorna. Det gick ju aldrig, jag har nog problem ändå. Det räcker att hålla mig undan från det där. Men den där kvinnan, hon gjorde det motsatta. Så hon hade fått ett budskap om Jesus som gör att hon är villig att tränga sig på och komma till honom. För hon säger till sig själv så här lite längre fram, du kan läsa det själv. Om jag bara får röra vid hörntofsen på hans mantel, eller om jag bara får röra vid honom, så vet jag att jag blir frisk. Vem har sagt det till henne? Hon visste det på insidan. Hon visste att Jesus, han är en sån där som inte stöter bort mig. Han är en sån där som inte är rädd för min orenhet. Han är en sån där som inte har basilskräck. Har du varit med någon som har basilskräck någon gång? Det tycker jag är morsomt. Så fort man liksom gör lite så här och lägger på någon törkel där, så vet man att det blir en effekt, va? Så, då brukar jag alltid gå och göra lite grejer så här bara. Men Jesus har ingen basilskräck. Jesus är inte rädd för det som andra kanske håller sig undan ifrån. För jag menar, hon säger om man bara får röra vid honom. Hon som är oren. Hon som inte får ta på någon. Hon som liksom inte får inte röra sig i folkskaror. Och då står det där. Så kom hon i folkhopen, står det. Hon kom i folkskaran. Och så rörde hon vid hörntofsen på hans mantel. Du måste förstå kontexten här. Kontexten säger att om du gör det där så kommer du bli stenad. Om du gör det där så har du dödsstraff över ditt liv. Och du vet ju i vissa kulturer och så vidare så är det ju såna här grejer, va. Om du gör på det här sättet då kommer vi ta död på dig. Hur vågar hon göra det här? Jo, därför att hon hade hört någonting om Jesus. Att Jesus skiljer sig från den kultur som jag lever i. Jesus är inte den som de andra är. Jesus är annorledes. Och jag vill bara hedra den personen som hade vittnat för henne. För han eller hon hade gett en beskrivning som passar väldigt bra på vem Jesus är. Jesus är en person som du kan röra vid. Jesus är en person som du kan ta. Det spelar ingen roll hur oren du är. Jesus är inte nervös över det. Jesus är inte rädd för det. Han skammer sig inte över det du skammar dig över. Du kan komma till honom med vad det än du är, vad det än du har i ditt liv. Halleluja. Amen. Hon hade hört om Jesus. Och så kommer hon där, vet du, och så rör hon vid honom. Och momentant, säger ni i Norge. Momentinum på finska. Nej. Så kände hon i sin kropp. Och det där förstår för henne, va? Jag vet inte hur sånt där känns. Hon kände i sin kropp att hon var helad, va? Det torkade upp, va? Liksom det blödde inte längre. Ni kvinnor har lättare att förstå sånt här. Hon kände det där. Men det var ju en invärtes sjukdom, så det var ingen annan som såg vad som hände där. Utan det var hon som visste vad som hade hänt med henne. Och dit rätt så stannade Jesus upp. För han kände att kraft gick ut ur honom. Så han är nykärig. Han ville veta, vem är det som har rört vid mig, sa han. Och då så tittade liksom lärjungarna på honom lite så här lite märkligt. Och säger så här, vad pratar du om, Jesus? Alla rör ju. Ser du inte att alla tar ju på det här? Så. Nej, det är en som har rört vid mig på ett speciellt sätt. Och jag vill prata med den personen. Jag vill veta vem det är. Därför att den personen som har rört vid mig på ett speciellt sätt, den vill jag ha kontakt med. Du förstår, många människor tar på Jesus. Men så finns det de som rör vid honom. Halleluja. Det är många, så vi har alla varit i närheten av Jesus idag och sjungit och prisat Gud. Men du förstår, när det gäller att röra vid Jesus, så handlar det om att sträcka ut din tillit och din tro på honom. Att om jag bara får röra vid honom så vet jag att jag kommer att bli hjälpt. Halleluja. Ja, prisat vare Gud. Och då till slut så kommer kvinnan fram till detta. Och det är intressant att se att hon då kommer fram fylld av fruktan. Och då tänker hon så här. Vem är hon rädd för? Är hon rädd för Jesus? Nej. Hon är rädd för dem som hangarounds. Hon är rädd för dem runt omkring. För vi förstår ju att hon är inte rädd för Jesus. Hon har ju själv sagt, på att röra vid honom så blir jag frisk. Det är inte Jesus som hon är rädd för. Utan hon är rädd för dem som är runt omkring. Va? De religiösa. De som liksom har alla dessa tabun och alla dessa grejer och regler och hit och dit. Hon har ju brutit mot allihop. Va? Och så till slut så kommer hon fram och säger honom hela sanningen. Och då så tittar Jesus på henne och så kallar han henne det här. Min dotter. Halleluja. Min dotter. Du förstår min vän, här i det mötet ikväll. Så finns det ingen som heter ADHD. Det finns ingen som heter liksom han som aldrig kommer ihåg någonting. Det finns ingen som heter idiot eller... Det finns ingen som heter något av de där tingen. Det finns ingen ikväll här som heter cancer. Det finns ingen som heter det inför Gud. Utan det finns bara två kategorier av människor ikväll. Det finns döttrar och det finns söner. Halleluja. Alltså det finns döttrar och det finns söner. Min dotter. Jag kallar inte för, men du kvinna med blodgångar. Nej, nej, nej. Han kallar den för dotter. Halleluja. Du vet, du är Guds barn. Halleluja, du är hans son eller hans dotter. Och det har du alltid varit. Halleluja. Jag sa det har du alltid varit. Nu är vi liksom, har vi mängder av problem i livet och allt sånt där som händer. Och det blir rubriker över våra liv. Men du vet att de rubrikerna har inte Gud skrivit. Utan Gud har alltid hela tiden kallat dig min son eller min dotter. Halleluja. Min dotter. Och så fortsätter hon säga, mina kläder har hjälpt dig. Säger han så? Nej, vad säger han? Han säger, din tro har hjälpt dig. Jag är väldigt glad för att han inte säger, mina kläder har hjälpt dig. För hon sa ju, man får röra vid hans kläder. För då hade vi startat en klädreligion. Va? Vi är ju fantastiska, vi människor, på att starta liksom grejer runt omkring det här. Va? Och så, det hade lätt kunnat utveckla sig till det. Va? Jaha, hur blev du helad? Ja, men jag bara sa att du bara får röra vid hans kläder så blir jag hjälpt. Ja, okej. Okay. Hur rörde du dig? Liksom, kom du underifrån, ovanifrån, på sidan? Sprang du fram? Hur gjorde du? För vi ska starta en bibelskola om det här. Va? Hur du rör vid kläderna. Vi människor, vi är makalösa. Va? Och så gör vi en grej runt det. Va? Det var ju inte det att det var kläderna som hjälpte henne. Utan det var hennes sätt att uttrycka sin tro. Va? Det står ju ingenstans i boken här att liksom, ja, du ska röra vid kläderna på ett tredimensionellt sätt. Och du ska liksom ta tag, det är väldigt viktigt var du rör dig. Hörntofsen längst ner där, va? Där. Och rör lite längre, nej. Där, va? Ja, jag blev inte hela. Nej, men var rörde du någonstans? Ja, men jag rörde. Nej, men det har du missat alltihop. Det är på högra sidan du ska röra. Och vi är enorma på det här, va? Och Jesus han bara tar undan det med kläderna på en gång, va? Alltså, det är inte kläderna som har hjälpt dig. Det är din tro som har hjälpt dig. Halleluja. Hade hon liksom rört vid skägget eller rört vid håret eller något sådär. Så hon har blivit helad upp på det sättet med. Kan du säga amen till det här? Halleluja. Jag tänker på det. Va? Vi ska vara väldigt glada för att det inte var kläderna som var grejen. För då hade vi ingen blivit hela det här ikväll. De kläderna är borta för länge sedan. Va? Men när religionen tar upp den där grejen, så letar man reda på liksom någon gammal fossil eller någon gammal grej. Det här hade Jesus på sig. Så gör man och liksom tar med gammal ben och så håller man på där. Och så går man dit och kysser det där och håller på och grejer det. För det ska vara någon slags speciell magi med det där. Och jag bara säger, skit i de grejerna. För det har ingenting med Jesus att göra. Din tro är det som hjälper dig. Halleluja. Det är inte de där grejerna som hjälper oss. Det är inte de där religiösa hokus pokus grejerna, speciella saker. Nej. Vi behöver inte ha såna här saker över våra liv. Amuletter och allt möjligt sånt där som människor håller på med. Det behövs inte. Det räcker så bra med Jesus. Halleluja. Åh, prisat vare Herrens namn. Din tro har hjälpt dig. Halleluja. Amen. Gå i frid, säger han, och var botad ifrån din plåga. Halleluja. Han gör två saker med henne. Han botar henne från hennes sjukdom. Och han löser henne ifrån det där namnet som var skrivet över hennes liv. Halleluja. Amen. Han upprättar henne. Från den här stunden fick hon, där kan vi snacka om, fick säkert börja gå lite terapi, va? Med sig själv. För hon är så van att alltid vara den där som sitter i alla väntrum. Som finns i stadens alla sjukhus, va? Hon var ju väntrumsexpert, va? Hon kan allt om väntrum. Hur kedlig är inte det på en skala mellan 1 och 10 att sitta i ett väntrum? Har du suttit i ett väntrum någon gång? Ja. Det är ju fruktansvärt jobbigt, va? Att sitta där och vänta, va? Och sen ska du in där till läkaren där. Och så det första hon säger, sköterskan eller om det är sköterskan honom. Nu kan du klä av dig. Hur kul är det, va? Du har ju precis klätt på dig. Ska du börja klä av dig nu också? Och så ska du ta av dig alla kläder. Ska du sätta dig på den där plåtstolen. Ska du sitta där och vänta i en timme. Och så kollar på den där hörapparaten som hänger på väggen där. Som de använder och sådana liten så här. Ja. Det är inte kul, alltså. Du är så förminskad. Hela du innan läkaren kommer, va. Så du har sjunkit ner på den där plåtstolen där och du sitter där och väntar, va. Så kommer han in där och tittar på dig. Finns det ju sköna bra läkare som ser förbi dig, va. Och ser liksom ditt problem, va. Men det finns andra sorter också. Jag har mött allihop. Jag har varit mycket på sjukhus. Jag går dit vare sig jag är sjuk eller inte, va. Ibland har jag hittat på någon sjukdom, men jag får gå dit i alla fall, va. Och ibland har jag haft verkliga sjukdomar. Jag fick en, här på bröstkorgen fick jag en som en, någon slags böld, va. Alltså bula, va. En bild. Aha. Var det det jag fick? Jag fick en bild. Det var lite läskig grej. Han gick inte bort, va. Och så fick han kompisar också liksom. Så det var en hel liten bildfamilj där på bröstkorgen, va. Så jag började kalla dem för olika namn, va. Bertil, Harald och Sune. Och så fick jag en syster och Berit och alla möjliga sådana här bilder här, va. Och till slut fick jag gå till läkaren, va. Och då skulle jag, det är sant, va. Så gå till läkaren med mina bilder. Alltså briller. Byller. En byll. Det låter som bullar, va? De såg ut som bullar ungefär, va? Ja, bölder, säger man på svenska. Ja, byller och bilder och allt möjligt. Ja, du har bilden framför dig. Så hade jag de där grejen. Så kom man dit, va? Så skulle läkaren, så fick han ta av sig på överkroppen. Och även underkroppen. Jag hade inga bilder där. Han skulle förnedra mig, vet du. Då satt jag där, va. Och så tittade han på mig. Och så gör han så här. Så tittar han på mig. Det här var en sån här professor i bilder. Eller bilder. Han kunde allt om bilder, va. Så jag gav hela min namninsamling där på. Den här heter han. Han har haft så här länge. En vän i familjen här. Och så. Och så tittade han på mig och sa han så. Och så tog han sina glasögon. En del har ju glasögon. Man tar av sig glasögonen för att se, va. Har du sett sådana någon gång? De har något konstigt synfel, va. Så när de ska titta, då tar de av sig glasögonen. Det är ju helt makalöst, va. Vad ska du ha briller för när du tar av dig dem? Jag brukar ha briller på mig när jag ska se, va? Men han tog av sig sina glasögon. Och så tittar han så här på de här bilderna. Och så säger han så här: det var det värsta jag har sett, sa han. Jag har ju aldrig sett något så förfärligt. Oj, oj, oj. Och vet du vad han gör mer då? Så drar han ut sin låda. Och så tar han upp en kamera. Det här måste jag dokumentera. Och så börjar han ta kort på mina bilder. Hur kul är det, va? Och så säger han: det här måste jag prata med mina kollegor om. Jag har aldrig sett något sånt här förut i hela mitt liv. Och han ska vara läkare, va? Kära någon, alltså. Jag kan tänka mig den här kvinnan. Hon har nog säkert varit med om en del olika händelser. Och det är säkert människor i publiken också. Varit med den där känslan. Nu har jag broderat ut den lite grann här. Men den är inte morsom, alltså. Och att man alltid ska komma i det där läget då. När man har en sån där situation. Case. Issue. Att man alltid känner sig som ett offer, va? Man känner sig som, man är alltid liksom i underläge, va? Du går till banken, va? Och du vill ha ett litet lån, va? På 800 miljoner. Och du köper, och då börjar då. Du känner liksom att du känns som att det, du sitter i en rättssal, va? Det är faktiskt så att det är banken som är din tjänare. Det är inte du som är bankens tjänare. De ska tjäna dig, va? I Sverige är det nu så att man har ju, och det är så i Norge också, att man vill ha bort alla kontanter och sådär, va, och så vidare. Så nu ska komma in och växla pengar i Sverige. Då känner du som en brottsling, va? Håller du på med knark? Är du en knark? Det är den känslan på man, va? Och du kommer där, du ska växla in liksom 25 kronor, va? Som du har stulit ur barnens spargris, va? Så tittar de på mig så här misstänksam. Så här. Alltså, ja. Vad har du fått dem där? Ja, just det. Ja. Titta, du känns så helt skummel, alltså. Och så fort jag känner, jag har lärt mig tricks, va? Så fort jag känner såna här saker, då vänder jag på det där. Då brukar jag säga till dem, när de börjar skicka ut såna här signaler, då brukar jag säga: har du problem? Vad har du för problem? Och säger: vad har du fått dem där? De har jag stulit. Jag gjorde ett bankrån här borta förut. Det går ju inte ens att göra bankrån längre. Det finns inga kontanter på bankerna. Så man får ju ta med hela banktanten med sig till. Ja. Det känns som ett offer, va? Det känns lite underläge så. Den kvinnan var så van med det här. Hon var så van, hon kanske smög sig iväg till affären, va? Och gick det. Tänk om någon kommer på nu liksom att jag har det här, va? Så du kan inte, hela hållningen, allting liksom var på det där sättet. Hon fick börja bygga upp sin identitet i vem hon var som kvinna, va? Att hon var ju faktiskt en dotter till Gud, va? Och är du en dotter till Gud, då är du lika mycket värd som dronningen, va? Du är lika mycket värd som de finaste damerna som har de dyraste perukerna i stan, va? Du är lika mycket värd som allihop, va? Därför att du är en dotter, och är du en dotter så är du fullvärdig, alltså. Så hon fick börja liksom träna upp det här och börja liksom resa på sitt huvud och säga: jag är inte kvinna med blodgång. Jag är helad genom Jesus, och Herren har hjälpt mig, och jag är fri från de här sakerna. Hon fick ett nytt namn över sitt liv, och hon fick gå vidare med det i sitt liv. Vilken upprättelse. Jag sa: vilken upprättelse. Halleluja. Kan du säga halleluja? Kristus möter det här, vet du. Så vi säger sådana saker. Vi ska ta en till, för vi har ett jämlikt möte här ikväll. Så vi ska ta om en man också. Är det okej? Okay? Jag har en man här också. Och det står om honom här i Johannes evangelium. I kapitel 11. Det här är ju berättelsen om Lazarus. Och jag ska inte brodera ut det för mycket. Utan vi bara vet det. För det som inte känner till den här, så vet vi att Lazarus, han var sjuk. Och så småningom är han så sjuk så han dog. Och då är man ju väldigt sjuk. Man dör av den. Och när han hamnar i det läget, så när han var väldigt sjuk, så ringer de. Eller de sänder. De hade ju ingen e-mail och sånt där på den tiden. Så de skickar en e-man. en man som kom med budskapet. Och så säger de till Jesus, din vän Lazarus är sjuk. Och Jesus säger, jag ska komma och hjälpa honom. Och så dröjde han kvar där han var. Så att när han kom så hade ju Lazarus redan dött. Va? Och på den tiden var det ju så. Och det är det fortfarande i de här länderna. Att man begravde honom väldigt snabbt. Va? Därför på grund av förruttningsprocessen och sådär. Så man begravde honom på en gång. Samma dag som man, det gör man i de här länderna. Man har inga sådana kylar och sådana saker. Man kan hålla dem döda. Utan han blir begravd på en gång. Så när Jesus kom till den här platsen. Då har man redan begravt honom. Och när man då hade begravt honom så säger Jesus att. Ta mig till den här platsen där ni har lagt honom. Och då så gör de det. Och det är en stor, mycket händelser och dramatik runt det här som vi inte går in i nu. Utan då så landar vi i vers 43 här. I Johannes evangelium kapitel 11. I vers 43 så har han då innan det bett en väldigt speciell bön. Va? En bön som du förmodligen nästan aldrig har bett. Va? Så ber han den här bönen. Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Jag vet ju att du alltid hör mig. Men jag ber ju inte för att det är någonting mellan dig och mig. Utan den här bönen handlar om att de ska fatta, de som hör den här bönen, att det är du som har sänt mig. Vilken bön, va? Så han var ju helt på det klara med, det här är ju redan klart det här. Det är inte någon liksom grej att jag ska försöka bevisa för Gud att kan du snälla mig hjälpa mig med Lazarus, han är en kompis till mig. Och han behövde inte förhandla med Herren, utan det här var redan klart. Va? Och sen när han bad för att de andra skulle liksom fatta att det här var någonting som hade med Gud att göra. Och att Gud skulle fixa allt det här. Och då när han hade bett färdigt där så säger han i vers 43. När han hade sagt detta så ropade han med hög röst. Lazarus, kom ut! Det här, alltså, vi är så vana att läsa det här, men jag skulle önska och be dig om att försöka ha lite fantasi. Va? Tänk dig in i det här. Menar, det här är en begravning, det här är en grav. Det är en grav. Bara det att de har flyttat på stenen som är framför graven. Det är, man gör inte sånt. Va? Och så är det ett stort svart hål där. Va? Och där inne någonstans har de lagt Lazarus. Och så står Jesus och ropar in i det där hålet där. Och säger, Lazarus, jag vet att du är där. Kom ut. Det är väldigt bra att han sa Lazarus. Så han inte sa Erik, för har ju han hoppat upp lite längre ner på. Utan han talar till Lazarus. Lazarus, kom ut. Och då vet vi ju inte. Hur lång tid det här tog, va? Det kanske dröjde några minuter, va? Han skulle ju liksom försöka ta sig upp där och så vidare. Och han låg ju ganska stilla där inne. Och så reser han. Så står det, och då kom. Och det står så bra på svenskan där. Jag vet inte vad det står på norskan, så det struntar vi i. Men det står på svenskan. Det kanske står samma. Ja, det står lite. Vad gör ni? Ja, det är samma där. Då står det så här. Då kom den död ut. Jaha. Han är ju precis fräschdöd, va. Han har varit död i 4 dagar. Nu har han fått det över sig, va. Nu är han den döde. Och det är klart att han hade ju en erfarenhet. Det är helt säkert, va. Han hade ju dött, va. Men Jesus säger inte, döde, kom ut. Han säger, Lazarus, kom ut, va. Han heter inte den döde, han heter Lazarus. Men han hinner inte mer än komma ut, va. Först han har redan fått det där över sitt liv. Han är den döde. Det är klart, han såg ju ganska död ut när han kom ut, va. Därför att han hade ju alla med bindlarna och allting som tillhörde graven och tillhörde döden runt sig fortsatt. Och jag vill att vi dröjer en liten stund här. Därför att det här är väldigt typiskt. Va? Nu är det här en väldigt dramatisk berättelse. Men då kommer ju poängen fram ännu starkare. Va? Alltså nu är han död där. Och om inte Jesus hade gjort det han gjorde. Så hade han fått det över sitt liv. Va? Och det är klart att vilket intresse hade blivit runt den här mannen. Du kan ju tänka dig när han kommer till Skeen och ska vittna. Va? Idag har vi broder död med oss här. Den döde ska vittna här ikväll. Han ska vittna om hur det var död. Han har lite likbindlar med sig. Han säljer ut i bokhoppen där. Lite liksom sådana här bevis på att han har varit död. Han har klippt upp mitraser där. Så kan ni köpa dem där. Alltså, och det är morsomt det här. Om det inte hade varit så tragiskt samtidigt. Därför att vi har så mycket av sånt här. Ja, nu ska han som har varit alkoholiker i 35 år vittna för oss här ikväll och berätta om liksom, hur grusamt det har varit och allt det där och så vidare. Och nu ska, det är så lätt att det blir då, ja men här kommer hon som har varit liksom det och det i sitt liv. Oh. Men Jesus liker inte det. Kortsiktigt så hade han fått en våldsam framgång. Och nästa år han kom till Sken igen och vittnat om det här va. Och det tredje året också. Men alltså efter ett tag. Hur kul är det att sitta och lyssna på den döde va? Ja då kommer han är så dödtråkig. Alltså vi hör på han. Jag orkar inte lyssna på honom. Men jag har hört det där och har varit där och så vidare. Alltså det blir begränsat till slut va? Det är en del av hans liv. Men det är inte hans liv. Det är liksom en portion av hans liv. Men det är inte hela hans liv. Han har något mer i sitt liv att förtälja. Och så tittar Jesus på honom och säger han till och med som är runt omkring. Han säger, lös honom och låt honom gå. Låt honom gå bort ifrån det där döda. Va? Låt honom gå bort ifrån den där stämpeln som är över hans liv. Va? Bort från det. Det där är inte den döde. Det här är Lazarus som jag pratar med här. Och Lazarus ska gå vidare med sitt liv. Du förstår, många av er här, säkert du har ett vittnesbörd och det är starkt i ditt vittnesbörd. Men innan Gud kan börja bruka ditt vittnesbörd så måste han lösa dig från ditt vittnesbörd. Så att du får distans till det du har gått igenom i ditt liv. Därför att du är inte vad du har gått igenom. Även om det har präget dig kanske mycket i ditt liv så är det ändå inte den du är. Och här måste vi skydda människor som kommer in och blir frälsta. Vi kommer att se många homofiler. Vi kommer att se många transvestiter. Vi kommer att se många som har på med möjliga grejer i sitt liv. Oh, det är smaskiga grejer att sitta och lyssna på. Åh, vad starkt. Då måste vi förstå där, bakom allt det som har varit, så döljer det sig en son eller en dotter till Jesus. Halleluja. En son eller en dotter till Jesus. Och vi ska inte förlänga pinan och jobbigheterna genom att dra ut ting som Jesus säger. Det där ska du lägga tillbaka i graven. Kan du säga efter mig? Allt som tillhör graven stannar i graven. Halleluja. Jag tycker det är fantastiskt med Jesus. Jesus vet du, han lämnade allt som tillhörde graven i graven. Det står att de kommer till graven och då är stenen borta, den har rullats undan. Jag tycker bara det kan man möta runt omkring. Varför lämnar han graven öppen? Du vet, det var en stor sten framför graven. Varför lämnar han det öppen för? Ja, men då säger någon, ja men han hade ju inte kommit ut annars. Nej, men vänta lite grann här nu. Tror du verkligen på det? Att Jesus står upp ifrån det döda och kommer till liv där. Och så står han upp i sin grav. Och så, nej. Nu har de lagt en stor sten här va. Nu kommer jag ju inte ut va. Typiskt va. Hur ska jag kunna och liksom vinna världen nu liksom? Vem är det som har lagt den stenen där? Jag är ju precis, jag kom ju nästan igenom här nu va. Det skulle bara det sista ta mig härifrån. Tar du någon rullat en stor sten? Nej, du författar ju. Det är ju inte därför. Utan han öppnar ju den graven och lämnar stenen öppen. För att de som han har som vänner skulle kunna gå in och titta och få rätt information om vad som har hänt här. Annars hade de ju bara stått utanför och spekulerat. Är han där inne eller inte? Ligger han där inne? Är han kvar där inne? De har gjort en religion runt det där. Och därför slår han upp, låter ängen rulla undan stenen. Så nu kan du komma in och se att allt som tillhörde graven, det har stannat i graven. Vet du vad min vän? Jesus han tillhör inte graven. Han är uppstånden ifrån det döda. Han lämnar den där väldigt fort. Har du tänkt på vad lite han pratar om hur det var i graven? Ni ska veta, det var kallt och fuktigt. Fy och ligga där, den där fula linkbindig. Vem var det som lindade på med de grejerna? Nej, han lämnar det där. Och jag tänker på det, mitt eget liv. Jag tänker på, mitt liv ska inte vara ett liv med en stor sten framför graven. Där jag för alltid blir en slags minne. Någonting, ja, han hade det där i sitt liv. Jo, vi minns det där. Och så vidare. Nej, vi går vidare från graverfarenheten. Vi går vidare från någonting där i våra liv. Halleluja. Och Jesus säger, lös honom och låt honom gå. Han ska gå vidare med sitt liv. Han heter inte den döde. Han heter Lazarus. Halleluja, amen. Underbart, ikväll så finns det människor här. Du sliter med ting, det är ting i ditt liv. Som vi var inne på ikväll. Den där saken, den där grejen i ditt liv. Den där situationen. De där tingen i ditt liv. Vi har sådana saker genom livet. Kanske inte hela livet, kanske inte alltid. Men då och då så dyker det upp ting som är lite över tid i våra liv. Och vi funderar och vi tänker. Vi ägnar väldigt många timmar på ett dygn till att fundera över det här. Därför att det gör sig påmint hela tiden. Det är där och det håller på med oss och så vidare. Och då är det lätt att man blir identifierad med de tingen. Det är lätt att andra identifierar dig med det här. Men det är också lätt att du själv börjar identifiera dig med det här. För om du har hört en ting många gånger och du har fått det skrivet över det, så börjar man ju tro på det här till slut. Får jag ta en liten story om mig själv? Nej. Jo, men det är motstånd på det här. Jag känner liksom, vill inte det, va? Jag kommer ihåg när jag gick i skolan, va? I ungdomsskolan. Då, jag får bara inrymma en sak. Jag är väldigt dålig på att teckna, va? Tegne. Jag är inte bra på det, alltså. Är det någon mer som är dålig på att teckna här? Ja, då har vi ett ärligt möte här ikväll. Jag är väldigt dålig på att teckna. Det blev ju inte bättre av att jag hade en teckningslärare som hela tiden betjänade mig med den tanken. Så han sa till mig så här: Stefan, du är värdelös. Du är helt värdelös på att teckna. Och han sa, du är så dålig, så. Du kan inte det här. Du är värdelös. När vi gick ur, på den tiden hade man 1-5 i betyg, va? Nu är det lite annat betygsmodeller och så. Men det var 1-5. 5 var ju bäst, va? 1 var sämst. Och då så sa han till mig, du ska få en 1 i betyg. Men hade det funnits 0, då hade jag gett det till dig. För du är så värdelös på att teckna. Man är 14 år gammal. Du vet ju, man är så osäker. Man vet ju inte vem är jag, vad ska jag, vad blir jag, vad gör jag. Man har ju alla de där spörsmålen och så. Så kommer en sån där och säger de där sakerna. Det var ingen kul, va? Men då började jag ju tro på det här. Men så hade jag ju en mamma, va? Tack gode Gud för mammor, alltså. De är ju som Jesus inkarnerat, va? Det är ju liksom... Hon sa ju till mig så här, Stefan, du kan allting, du. Allting kan du, Stefan. Bara du sätter din liksom, vilja till, så kan du allting. Då tänkte jag en gång att jag skulle göra någonting i teckningen för henne, va? Och då tänkte jag ska göra en liten sån här, för vi hade sån här keramik, va? Och jag ska göra en liten gubbe till henne. En bedjande farbror, va? Hon var ju så andlig och bedjande, så jag tänkte ge en bedjande farbror till henne. Och då vet man gör såna här gubbar i liksom, ära vare Gud i höjden, den här har gjort i slöjden. Alltså. så den här bedjande farbror. Men det var bara det att det hände någonting, och det gör alltid när jag håller på med sånt där. Det hände någonting, va. Så jag tyckte att det började bra, va, och fick till den där gubben där, och så ska man inte lägga syrfärg på den där svarta på håret och så, va. Så han ser lite judisk ut så där. Och så. Men då liksom när jag skulle göra den där, så hände någonting i processen, va. Så han sjönk ihop, va. Så han såg... Och sen stoppade in den i brännugnen då och tog ut den där. Då hade han liksom blivit... Ja, jag vet inte vad det var, va. Men det var liksom som en bulle. Bulle med en liten svart liksom topp på sig där, va. Men så två små ögon i det där, va. Han såg ut som ett troll, alltså. Som ett monster, va. Och så skulle vi visa upp det här för vår lärare, va. Och så visade jag för läraren, så tittade han på den. Så sa han så här: vad är det här? Det var det fulaste jag har sett, så. Vidrigt det här. Vad är det här för någonting, så? Ja, så. Då är man ju lite osäker också när man är så. Han var ju liksom så här myndig person, alltså. En bedjande farbror. Va? Den ser ju inte ut. Den är fruktansvärt. Vad ful den är. Du är värdelös. Så slängde jag ner min ryggsäck och åkte hem lite ledsen på bussen där, va. Så kom jag till mamma. Och så skulle jag ge den där till mamma då. Så mamma har gjort en sak till slöjden till dig. Nej, men vad fint. Det spelar ingen roll vad jag hade visat fram där. Men så visade jag fram. Här mamma har gjort till dig. Nej men vad fin. Det var det finaste jag har sett. Åh, vilken underbar sak du har gjort till mig. Vad är det för någonting då? Ja, men det, mamma, det är en bedjande farbror. Ja! Ja, men nu ser jag ju det. Det är en bedjande farbror. Vad fint! Det var det finaste jag har sett. Och du vet den där, va? Den hade hon bodde på tre olika platser tills hon dog efter det här. Och det är många år, va? Emellan. Den där hade hon där, va? Satte upp den på en bokhylla, jättefin bokhylla. Satte upp den där bland andra saker. Och så fort det kom hem någon och hälsade på, va? Så säger, titta här vad min Stefan har gjort. Han har gjort, titta, visst är den fin? Så tog hon fram den där. Den var ju så ful, vet du. Såg inte klok ut. Så visade hon, visst är den fin? Och alla människor som kom, ja, det var ju jättefin. Så. Och alla frågade samma sak. Vad är det här för någonting egentligen? Ja, men det ser du väl, säger mamma. Det är en bedjande farbror. Min pojk, han har något konstnärligt över sig. Han kunde nog bli konstnär, du vet ju mammor är. Så hon botade ju lite grann av det där. Men jag tänker på alla de som inte har en sån mamma. Som inte hade någon som kunde kompensera de där sakerna. Jag vet inte, många människor, tonåringar, ungdomar, blir utsatta för ting. De får stämplar över sig. De får saker över sig. Du kan ingenting, du är... Alltså, och så snabbt med en diagnos, va. Sätt ihop en bokstavskombination, va. Och jag är så glad, vet du, att det inte fanns sån där när jag var liten. Jag hade ju fått hela alfabetet. Va? Men då var det mer han har myror i benen och han är liksom, han är lite sådär. Man kan inte sitta still. Och så. Men då botade man, fick man ju ut och springa på skolgården, va? Några timmar och komma in. De var helt slut. Det botade ju alla ADHD-problem. Fick man ju sådär. Jag tror, och jag har ingenting emot att människor gör en analys eller sådär. Man går igen. Det är inte det jag säger nu. Jag säger inte att man inte behöver ta reda. Det kan ju finnas saker. Men det är så viktigt att få med sig det jag talar om ikväll. Det är inte den du är. Alltså det är inte den du är. Du är någonting mycket, mycket mer än det där. Visst, du går igenom det där. Du sliter med de där tingen. Du kanske inte husker ting. Va? Du kanske är dålig på matematik. Eller som mig är dålig på teckning. Va? Och så vidare. Jag kan inrymma det. Men det är inte vad jag heter. Här kommer han som är monster i skolan. Nej, det är inte den jag är. Och vet du, mina barn, de älskar mina teckningar. Nu är de gamla, va? De är ju 30 år, va? 35 år. Va? Men de är fortfarande mina barn. Så jag brukar skicka såna här gubbar till. Jag ritar dem på iPaden och skickar till dem i sms. Va? Det är helt vidriga gubbar. De ser inte kloka ut, va? Mina teckningsgubbar som jag gör. Och så skriver jag, gör en sån här små tårar ner så här från ansiktet på dem. Skriver jag, tårar av kärlek, pappa. Och det är mina barn, de sparar dem där, vet du. Det är så fint, det är så mycket. Därför att, du vet, om du övervinner de där sakerna så kan det som var din svaghet bli till din styrka. Halleluja. Det som var så bittert för dig kan bli väldigt nyttigt för dig. Halleluja. Amen. Och vet du vad det är som är så underbart? Det är att du behöver inte skamma dig för det du går igenom. Du behöver inte skamma dig för det. Kom ihåg, hon rörde vid Jesus med sin orenhet. Och Jesus fick inga problem med det. Halleluja. Utan Jesus rensade henne. Jesus helade henne. Jesus befriade henne. Och hon fick gå vidare i sitt liv. Halleluja. Amen. Jag sa amen. Amen. Halleluja. Underbart. Du kan predika väldigt mycket länge här. Och det ska jag inte göra. Utan vi är färdiga nu. Men jag tänker på den här spedalske mannen, va? Som ropar till Jesus. Jesus, om du vill så kan du hjälpa mig. Och så säger Jesus, innan han säger någonting så står det, han sträckte ut sin hand och rörde vid honom. Tänk dig vad det betydde för honom. Du vet, en spedalsk, man rör inte vid sådana. Men Jesus, han rör vid honom och säger, jag vill bli helad. Halleluja. Ikväll ska Jesus röra vid dig. Jesus ska röra vid dig. Halleluja. Amen. ska, och du ska röra vid honom. Halleluja. Ska, ungdomar, ska ni komma och jobba lite. Ni har suttit länge nu. Jag måste göra något också. Kom du själv. Det var bara du som var ung. Halleluja. Ikväll ska du få gå fram här. Och vi ska bara komma till Jesus. Och jag skulle önska att du kom med din sak till Herren. Du kommer med det där som tränger på, det som är jobbigt för dig. Det som har varit där. Det kan vara ting i ditt liv som det har varit liksom över tid i ditt liv. Det kan ju finnas till och med en ting där i ditt liv som inte börjar med dig. Det kan ju funnits i din släkt, va? Det kan finnas långt tillbaka, va? Och så vidare. Och så är det som att det är nästan en själv uppfyllande profetia, va? Att det liksom, ja men då går jag in i det här, går jag in i det här. Jag har så mycket egna stories att berätta om de här grejerna, men jag vill spara dig från de här grejerna. Jag får ta en till förresten. Det är så kul att vara här, va? Så att jag pratar så mycket när jag är här, va? Men jag kommer inte tillbaka förrän som ett år. Jag pratar ett årsvis, va? Så du klarar dig framåt sommaren och hösten. Va? Då har du så mycket som jag har gjort här och pratat. Så det blir, ja. Jag kommer ihåg när jag var liten så dog min pappa. Han dog när jag var 9 år. Och alla hans så att säga, bröder och hans, den sidan av släkten. De dog väldigt ungt. Va? Och de flesta av dem dog i olyckor och sådana här ting. Va? Så när jag växte upp så hade jag inga sådana som Henning. Va? Som var 70 år gammal. Det fanns ingen i min omgivning. Det var ju bara mina bröder och mamma då. Och mamma var ju väldigt ung när hon blev änka. Hon var ju bara 40 år. Så hon var ju också ganska ung. Och så allt runt omkring var liksom. Det fanns egentligen ingenting över 50 år. Och när jag växte upp så tänkte jag. Jag kommer inte heller att bli mer än 50 år. Därför att jag har inga förebilder. Det är därför jag alltid har älskat gamla människor. Därför att det fanns liksom inte så många sådana i min uppväxt. Va? Utan det var mina brorsor och mina systrar och som var mamma. Då. Och de andra, de var döda. Va? Så det var aldrig någon sån här liksom bästefar och ålderfar. Och de fanns ju inte, de var ju döda. Och då föddes en tanke där som var från djävulen. Va? Och det var ju det här, Stefan, du kommer inte bli gammal. Va? Du kommer inte bli. Och då, sen är jag ju en väldigt dramatisk person. Va? Så då tänkte jag att nu kommer jag dö, va? Och jag har ju nästan dött några gånger också, va? Men när jag skulle fylla 50 år, då var jag ju så nojig, va? Precis innan jag skulle fylla 50, för jag ska ju inte bli mer än 50 år, va? Så då kommer jag ju dö innan, så mina barn börjar skoja med mig och säger, pappa, gå inte ut nu, va? Sitt inne nu så du inte går ut och dör, va? Ramlar och slår ihjäl dig, eller så. Jag har lite som galghumor hemma. Så, men det, för mig var det ganska allvarligt också. För att det låg som en drake där. Va? Och då kan du tänka dig. Sen blev jag ju 50 år. Va? Och nu är jag 57 år. Men så blev jag 50 år. Och min 50-årsfest. Vet du, den var ju den, jag var ju den gladaste av allihop. Va? Jag överlevde ju här. Va? Jag dog inte. Men det uppstod ett problem. Därför att då så var det någonting som Herren bara botade mig där. Va? Och säger Stefan, du kommer inte att dö i ung ålder. Du kommer att dö gammal, va? Men jag hade inga bilder på det, va? Så jag hade ingen bild. Jag har inga bilder på hur jag ska se ut när jag blir gammal, va? Utan alla mina bilder tog slut när jag var 50. Jag hade liksom inte förberett det här, va? Så då har jag fått jobba med det här och skaffa mig bilder. Hur kommer Stefan se ut när han är 85 år, va? Åh, vad vacker jag kommer vara då, vet du. Halleluja. Ja, men när jag ska komma hit i trons liv och predika när jag är 90 år gammal. Hur kommer han se ut då? Va? Ja, det var som var blanka ark där. Va? Men nu har Herren fyllt på, vet du, så nu har jag mycket bilder om hur jag ska se ut. Jag kan lova dig, du kommer få dras med mig ganska många år till. Halleluja. Vare sig du vill eller inte, så jag har planerat att stanna kvar ett tag. Alltså. Halleluja. Men du vet, sådana här saker. Det kan prägla en människa. Du vet, jag är ju en trospredikant och jag har ju hållit på med de här budskaperna i många år. Men ändå så fanns det någonting där som plågade mig och var där och slet med mig. Och sen så upplevde jag att jag fick röra vid Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Och den där otäcka draken, va, som flaxade över huvudet på mig, den försvann. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Det kan vara sådana här ikväll. Som har sådana här plågor och grejer som håller på där. Och jobbar med dig. Jesus, nu ber vi att det kommer läkedom här. Jesus, vi vill röra vid dig här. Vi vill ta emot ifrån dig här. Vi vill att du ska få uppleva vår tro ikväll här. Så att du kan säga att din tro har hjälpt dig. Halleluja. Vi sträcker oss efter dig Jesus. Halleluja. Mm. Vi står upp tillsammans. Om du vill röra vid Jesus ikväll. Om du vill bära fram din sak inför Gud ikväll. Om du vill komma med det som du har tänkt på under mötet ikväll. Om du vill göra det ikväll. Och du vet, det är inga liksom tricks eller det är inga speciella knep som vi behöver använda här. Det är inte någon speciell bön eller någon speciell grej. Utan det enda det handlar om, det är att om jag bara får röra vid honom. Åh, Jesus. Hur rör vi vid Jesus? Du tar din tro och så säger du: Jesus, jag riktar min tro mot dig Jesus. Jag riktar det mot dig Herre. Halleluja. Prisat vare Herrens namn. Välkommen fram här, du som vill att vi ska bara koppla samman i det här ikväll. Välkommen och ställ dig framme. Så ska vi bedja ikväll. Ska vi röra vid honom ikväll. Halleluja. Kommer din sak. Kommer det där som tynger dig. Och som har funnits där kanske över lång tid i ditt liv. Eller som har funnits intensivt under en period här i ditt liv. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Mm. Du ska inte gå vidare med en skugga över ditt liv. Du ska inte gå vidare med den där tingen som drar massa energi ifrån dig. Utan du ska få gå vidare där du ser att framtiden ler emot dig. Framtiden smiler mot dig och säger: det här blir bra för dig. Det här kommer bli bra för dig. Halleluja. Tack Jesus. Kom min vän, så ska vi bedja. Halleluja Jesus. Halleluja. Välkommen. Amen.
You sent your word.